Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Fem vinster, fyra oavgjorda, bara en förlust. 19 poäng på 10 matcher. En tredjedel spelad för Landskrona Boys som är i serieledning som nykomling i Superettan. Seger senast mot Brage med 2-1 och två första gångs målskyttar den här säsongen i serien. Oskar Petersson och Robin Hofsö. Vi måste ju stanna till vid detta att Boys faktiskt har gjort en sån stark första tredjedel, Marianne Svab, Sebastian Rönnström och jag, Mattias Hjelm. Vad säger ni om det?
Ja, det är en ryggigt imponerande start av Boys. Det var imponerande redan för några omgångar sedan när Boys låg med eller smög med i toppen. Nu så har ju Boys de är uppe i serieledning. Bara det är ju såklart imponerande, men de har ju också höjt sin egen nivå väldigt mycket. Om man ser på matchen där mot Gais som var innan nu mot Brage, det var ju antagligen Boys bästa match hittills den här säsongen. Var ju en fulländad insats på många sätt, och även nu mot Brage gör de ju en mycket bra match. De har ju lyckats växa in i Superettan kostymen. Det gjorde man tidigt på säsongen, men man har också ständigt tagit kliv, utvecklats och fler och fler spelare börjar kliva fram här nu och ta större roller. De som man hade förväntningar på innan säsongen har kommit igång nu ordentligt och börjat leverera. De som man kanske såg lite som jokrar i leken har ju också varit med och bidragit rejält här. Så det blåser mycket positiva vindar på Landskrona IP. Jag är mycket imponerad, måste jag säga.
Just det här med också att de som sagt en tredjedel är spelade och nu får man just den här arbetsron som en nykomling mer än någon annan behöver. Den har de ju skapat sig, den plattformen nu. De behöver inte till exempel stressa ut och titta på en massa panikvärvningar för att staga upp det hela spelmässigt i bottenstriden och så vidare. Men nej, vad ska jag säga? Vi pratade lite grann om det här. Det finns ju statistikverktyg och där står då liksom att expected points som vi har i det här Y-Scout-verktyget. Och det var ju pratade Sebbe, det var väl både expected goals och expected goals against som man räknar ihop sådana grejer. Och där står det att de här förväntade poängen för de ihop då den siffran. Där står Boys i mitten på tabellen 8, 13,3 poäng. Och de har spelat ihop 19. Det visar att de har överträffat sig själv vid ett x antal tillfälle från sig varje match under säsongen så här långt. Jag kan faktiskt inte påminna mig om de har gjort någon sådär plattmatch. Även förlusten borta mot Jönköping tyckte jag inte. Där var det kanske lite grann att man slarvade och så, va? Men där var Jönköping väldigt bra också. Så att, nej, det är många pilar som pekar åt rätt håll för Boys del här nu.
Just Jönköping södra, om jag ska referera till den någonting som målvakten Amer Kadura berättade för mig under måndagens intervju jag gjorde med honom, som dock inte kom med i textform. Men den var en speciell match. Domaren blev skadad och sen var han inne på att det blev en feldömd straff. Det var många avblåsningar. Så han någonstans menade på att det kommer två, tre sådana här matcher där det bara går snett saker och ting. Och den matchen la han till den kategorin. Sen är det nog så att om det här nu statistikverktyget är 100% tillförlitligt eller inte, ja, det är väl som det är med statistik. Jag tror ändå att de där fler poängen utöver de förväntade poängen som kommit är nog i början av säsongen. För jag menar på att Boys på senare tid växlat upp. Så de poängen som har kommit in via segrarna mot slutet tror jag inte att statistikverktyget skulle säga att de skulle haft färre poäng på. Så jag vet inte, det kanske är lite haltande också. Man får inte ta det som en absolut sanning att okej, de skulle bara haft 13 poäng. De borde ligga i mitten av tabellen, tror jag.
Så, men realiteten säger ju att de som sagt var varje spelare, var många inte spelat på denna nivån, har verkligen överträffat sig själv, överpresterat. Alltså, och sammantaget gör ju det att kollektivet också har överträffat sig själv. Det som är bra nu, den signalen Boys ändå till sig själva är, ja, men det här var ju där man kanske inte vet när man går in i en ny serie vilka, hur man står sig, som har ju fått flera kvitter längs med de här 10 omgångarna att, ja, men hej, det här är kanske inte så himla farligt. Nej, vi kan nog klippa vilket lag som helst. Då ska man titta lite längre fram någon gång efter uppehållet nu. Nu har de en omgång kvar här nu och det är Vasalund borta. Lite lurigt, ett nykomlingsmöte. Kan vara lite lurigt, Vasalund är lite grann upp och ner. Men skulle Boys få med sig ett bra resultat där och Trelleborg då som har varvat upp, ja, då får vi en riktigt läckert derby omstarten efter hemuppehållet när Landskrona Boys står emot Trelleborg på IP. Med kanske ännu mer publik på läktaren. Ja, det ser väldigt spännande ut.
Ska vi försöka lägga lite pusselbitar i Boys-pusslet här? Varför det ser bättre ut? Vad är det som har hänt? Varför lyckas spelare lyfta sig i den miljön? Och vilka spelare pratar vi om som har lyft sig?
Ja, det finns såklart många olika förklaringar. Men en förklaring kan ju såklart vara att man är ny i serien. Det tar lite tid att komma in, även om det finns en tendens ibland att nykomlingar rivstartar för att sen tackla av något. Så har jag ändå Boys jobbat successivt för att, ja, men jobba med sin spelidé som ju är väldigt säker och som alla vet vad de ska göra nu. Om man ställs mot lite nytt motstånd här som man inte, och en annan nivå än tidigare, att det kanske tar lite tag att växa in i matcherna, växa in i serien. Det såg man ju inte minst, alltså för några veckor sedan pratade vi ju just om det här med att i andra halvlek har Boys varit betydligt bättre än i första halvlek. Nu tycker jag det börjar jämna ut sig mer här och att Boys är bra i både första och andra halvlek. Ska man sen kika på typ spelare och så här, så har ju flera spelare tagit kliv under säsongen. Nu såg vi här senast mot Brage Robin Hofse som var tillbaka från den här märkliga avstängningen, som gjorde sitt första mål i tävlingssammanhang sedan 2019. Oskar Pettersson gjorde också sitt första mål för säsongen. En sån spelare som hade en ganska så knackig inledning, inte riktigt hittade rätt, som också var självkritisk mot sig själv. Nu har han steppat upp, tycker jag, här de senaste matcherna och tagit för sig allt mer. Mittfältet har man ju fått igång Filip Olsson, som vi var lite kritiska till i början på säsongen, som hade höga förväntningar på sig men inte riktigt levde upp till dem i de första omgångarna. Nu har han klivit fram, och om vi ska återknyta till det här med Y-Scout, så finns det ett så kallat index där man sammanställer alla variabler med passningar, närkamper, skott och så vidare, för att få fram någon slags siffra då på vilka spelare på respektive position som är bäst i Superettan. Och där är faktiskt Filip Olsson bäst av samtliga mittfältare i Superettan i det här indexet. Sen vet jag inte exakt hur det funkar när de mäter det här, men det säger ju någonting om vilken nivå han trots allt har hållit. Zumar Al-Majed har ju varit makalöst bra. Det är ju en spelare som man också hade lite frågetecken kring inför säsongen. Han har inte varit på den här nivån tidigare. Tempot har varit en faktor som, ja, men kanske man misstänker skulle kunna ligga honom i fatet. Nu har han ju i den här lite nya rollen som mer sittande defensiv mittfältare klivit fram och varit en av seriens bästa spelare. Så där är många som, om man jämför dem med början på säsongen när Boys fick bra resultat med sig, men där prestationerna inte riktigt nådde hela vägen och där flera spelare inte riktigt kom upp i sin maxnivå, så har det ju skiftat om nu. Nu är det fler som stämmer in i samma tecken här och fler spelare som har klivit fram och tagit kliv. Fler som nått sin maxnivå, så att säga.
Jag tycker det är intressant också att titta på lite grann. Jag vet, Mattias, att du i den här intervjun med Amerikadora, att ni hade ett resonemang om huruvida Boys spelsätt kanske eventuellt passar bättre på en högre nivå här i Superettan än vad det gjorde i Division 1 i fjol, där Boys var tvungna att hela tiden hitta lösningar. Liksom de andra motståndarna, de flesta motståndarna packade ihop sig, hade på egen plan halva, ställde bussen, parkerade bussen och sen så gav man över och initiativ. Varsågoda Boys, löste. Här på en annan nivå är det ju så att säga lag som i större utsträckning vill praktisera sitt eget spel. Och det kanske är någonting som faktiskt gynnar Boys, som dessutom har fortsatt. De har ju fortfarande, om får titta på statistiken igen, de har ju högst bollinnehav i serien. Men vi vet ju också att vad gör man med bollinnehav? Vi såg en EM-premiär här nu mellan Sverige och Spanien. Det spelar ingen roll att du har 90-10 bollinnehav. Frågan är alltid, vad gör du med bollen? Och Boys har ju väldigt effektivt spelat, eller liksom byggt ett väldigt effektivt spelsätt. Ett rakt. Det är inte det här triangelspelet, utan det är använder kanterna mycket. De har forward som drar ner, trycker ner en backlinje. Djupledslöpningar. Och jag säger inte att det är primitivt, långt ifrån, men det är väldigt effektivt och rakt sätt, spelsätt som Boys sa, och som kanske till och med passar bättre här på superettanivå, där lagen kanske är lite, motståndarna är lite modigare och liksom går, vi litar på vårt eget spel, speciellt om vi möter en nykomling. Frågan är nu om man är kvar i serieledningen ett tag till utöver säsongen, hur de andra lagen börjar kanske anpassa, hur Boys reagerar då när de återigen kanske ställs inför att lagen är backar lite grann och är lite försiktiga.
Jag tror jag är inne på den linjen också. Jag tror att det är så att ett sånt spel som Boys praktiserar med mycket bollinnehav, mycket passningar, leta sig fram, bygga upp bakifrån, ända från Amerikadora målvakten, så är det lättare när man möter lag, lättare kanske fel ord, men det är inte lika komplicerat, när man möter lag som inte bara står med 11 personer väldigt trångt utanför eget straffområde. Så jag tror det finns en del förklaring där faktiskt. Men sen skulle jag faktiskt vilja lägga till ett antal spelare till den här listan som du var inne på, Sebbe. Till att börja med, om vi tittar senast mot Brage, Amerikadora i den intervjun var också inne på att när man spelar i Boys så får man inte så mycket skott mot sig. för man har mycket boll själv. Men mot Brage fick han en del och han gör ju faktiskt en riktigt bra räddning redan i fjärde minuten som någonstans inte gör att Boys hamnar i skiten direkt utan kan börja bygga på sitt spel. Han har en till stor räddning i första halvlek. Han gör viktiga insatser. Han har stått varenda minut så här långt i de 10 matcher som spelats. Amerikadora är värd att lyftas. Sen tycker jag att man ska också titta på de positionerna som vi har ältat. Verkligen ältat här i Landskrona Boys-podden. Ytterbackspositionerna. Nu börjar faktiskt samtliga ytterbackar vara skarpa. Jonathan Asp har visat att han har förtjänat en plats i startelvan. Dennis Olofsson har lyft sig och är med i startelvan. Alexander Tkach vet vi har varit väldigt, väldigt bra. Nu har han haft lite känningar som gjort att han inte har startat. Så där har de verkligen fått till det. Sen vill jag också lägga till att, jag menar, titta, Erik Persson, profilvärvningen, har bara haft ett inhopp. Han har varit saknad, men han har inte varit så saknad att det inte har funkat. Boys har alltså spritt ut målskyttet på 11 spelare. Så även om det fallerar på någon spelare, även om det är någon som är skadad eller avstängd eller vad det nu än är för någonting, så finns det andra som uppenbarligen kan göra mål. Och det är ju en styrka i sig. Du nämnde Soumar Al-Madjed. Titta på hans passning fram till det andra målet Boys gör, fram till Filip Olsson. Och titta på Filip Olssons osjälviskhet när han spelar fram Robin Hofsö. Och Robin Hofsö då, ja, det är ett enkelt avslut kan man tycka, men vi vet att Robin Hofsö faktiskt har missat en del enkla avslut tidigare. Nu får han göra det här målet och det var distinkt och det var inga konstigheter. Så det finns så många bitar i det här, så när man lägger ihop pusslet så blir det en helhet och det framträder en boysflagga eller vad det nu kan vara, utan att vi blir för supporteraktiga. Och vinner man dessutom mot Vasalund, ja, men titta på hur stort gapet är neråt. Då har man ju i princip säkrat sig bort från Vasalund. Då har vi ett lag som man kommer ha efter sig när tabellen slutsummeras, tror jag. Nej, men, och då behöver man bara ha ett till för att undvika de två sista platserna. Och för mig är det smått absurt att ens prata om de sista platserna med tanke på hur tabellen ser ut. Det finns ju ingenting som tyder på att Boys plötsligt ska börja hacka eller tappa eller fullständigt braka ihop. Så ja, jag vet inte. Så här långt så talar ju allt för Boys. Och jag börjar fundera. Jag vet att det här är kittlande hos er som lyssnar. Och jag vet också att det finns lyssnare som inte gillar när jag jinxar. Men Mjällby gjorde det. 2018 var det väl man låg i ettan och så rusade man igenom Superettan 2019. Jag ser inte det som omöjligt. Jag ser det som fullt möjligt att Boys faktiskt kan rusa igenom Superettan upp i Allsvenskan nu. Jag tycker vi är så pass långt in. Jag tycker det är så många tecken som tyder på att det är fullt möjligt.
Men om man ska jämföra då Landskrona och Vasalund. Alltså Vasalund då som ligger 9 poäng efter, eftersom det är nykomlingar då. Så ser man ju att Vasalund har, ja, de har gjort 13 mål, Boys har gjort 15. Men Boys har ju också släppt in 6 mål mindre. Släppt in 10 mot Vasalund 16. Och där tror jag, där får komma till att, nu har vi väl nämnt nästan hela laget här, va? Men där finns i en central linje där då även mittbackarna med då Viktor Wihlstrand, lagkaptenen, i spetsen. Också en spelare som inte spelar på denna nivån och som agerar både sitt ledarskap och sitt spel och med den pondusen som han har spelat på den nivån i flera säsonger. Och det gör ju också att han drar med sig de andra i miljön. Men också har du då hela den centralen från Amerika Dora till Wihlstrand, till mittbackarna då, till Zuma, Madjed, ända fram till anfallarna. Det räcker rätt långt i en Superettan eller Allsvenskan också att ha en bra centrallinje, en samspelt, en stabil. Då ger du dig stor chans att ta poäng i varje match i princip.
Nu tycker jag att vi gör så här, att vi lyssnar till tränaren Billy Magnusson, vad han har att säga. För att jag vet ju, som har intervjuat honom, att det finns en del nyheter i det här. Och jag tycker att vi tar och lyssnar på honom, så kan vi diskutera det efteråt.
Hur är läget nu den här tisdagen, Billy?
Ja, men det är bra. Som sagt, fint väder ute och kommer från en bra prestation igen och sådär, så vi mår bra. Jag mår bra och Max mår bra. Föreningen mår bra.
Och hur mår spelarna?
De mår också bra. Någon små skavank och någon lite större skavank. Men helheten mår bra. Alla mår ju bra rent självförtroendemässigt.
Vilka spelare är det som inte mår bra, helt 100 bra fysiskt då?
Nej, men det är ju Filip Andersson som då återkommer på giftningen. Han har ju börjat löpträna här nu. Men det är ju som jag vet om att han är inte aktuell till något nu på mot Vasalund. Han har ju någon vecka kvar. Men nu går vi gärna på lite ledighet i 10 dagar från kollektiv träning. Då kommer han ju köra på här efter Vasalundmatchen då. Så där är Filip. Och sen har vi Linus Olsson som opereras imorgon. På sin hälsena, inte det som gör att han inte ska kunna spela nu, utan det är ju sprickan i tån, men att vi planerar in en operation för hans hälsena, har problem med hela våren mer eller mindre, så ska han göra det, och då innebär att han gör det på onsdag och sen kör han igång rehabträning som beräknas ta en 4 veckor ungefär innan han ska vara i fullt spel, så vi hoppas att han är redo mot Trelleborg, det är inte säkert, men där är ju Linus då, och sen är det väl lite, Erik fick lite irritation i baksidan, så vi tog bort han på uppvärmningen i lördags, så vi, hans kör lite lugnare måndag tisdag, så får vi se om han reagerar på de grejerna han gör. Så får vi se om han är aktuell till lördag eller inte, Erik Persson då. Annars så mår alla bra.
Jag pratade med målvakten i målvakt Amerikadora igår och jag frågade honom vilka tycker du har tagit störst kliv, vilka har imponerat mest på dig, och då menar han på att det är många, men så vill han ändå lyfta fram Zumar Al-Majed som han menade har varit er klart bästa spelare. Delar du den uppfattningen, eller det kanske du inte vill prata om som huvudtränare, men han hyllade Zumar i alla fall.
Att han ska avtjäna en hyllningssumma, det ska han absolut göra. Sen känns det som tränare kan vara ett bra hylla en. Jag tycker det är väldigt många, men jag kollar med på här och vad hans utveckling har varit.
Jag tänkte komma in på honom här efter.
Det catch fram tills han fick lite samhet i baksidan vilken säsong han gjorde. Och nu har Dennis, ett sån tuff start, kommit in och gjort. Alltså jag skulle stå och prata alla Victor Wistrands, men nu är det Johan Rapp. Alltså du. Det känns fel att bara nämna en, men jag håller med om att han har ju varit väldigt, väldigt bra summa och spelat på en väldigt hög nivå alla matcher utom en för att han avstängd liksom. Det förtjänar han, det är berömmet, men det är väldigt många och det är därför vi har kunnat prestera som vi har gjort och också då just nu ligger på 19 poäng, vilket innebär att vi leder serien. Det är inte enmansvärt, det är samtliga alla, alltså, kolla de här inhopparna, flera gånger har det kommit in avbytare som har gjort avtryck både prestationsmässigt men också lite avgörande aktioner med mål och så vidare. Så det är en fin grupp att jobba med.
Om vi nämner några till ord då om Melker Hayer som kommit in, tagit för sig och nu fått förtroendet av er att starta matcherna också och har gjort två mål. Vad säger du om Melker Hayer? Såg du den här explosionsartade utvecklingen framför dig?
Nej, som jag sagt om allting jobb. Jag tycker det är för lättast att jag har sett allting framför mig, det har jag inte gjort, men att...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Vi pratade summar innan, det är inte oväntat. Max har varit ännu mer säker på den jag, men att han skulle kunna göra den här utvecklingen sen är det alltid att gå från då att man tror någonting ska hända. Och han har lyckats. Melker då som kom upp förra året och hade en inkörsport. Fullt naturligt, man kommer från Umeå och hade det som en historik. Men redan på hösten där när han var inne och körde något inne och startade någon match och så såg man att här finns grejer. Och sen kunde man som har följt oss liksom, redan i kuppen så var han inne och gjorde bra prestationer och så. Sen är det klart att sen startar han ändå utanför eftersom vi har väldigt bra konkurrens. Men Melker har egenskaper som är intressant i oavsett nivå. Sen är det en gång för honom. Nu har han gjort tre starter och gjort några inhopp och generellt sett gjort det bra. Och det gäller att bibehålla det. Det är då man verkligen är på den höga nivån. Men att han har en hög högsta nivå redan nu, det har han visat. Och det är fler än han som gjort. Så att jag skulle stå och ljuga med så att jag har förutsett det. Men jag är inte förvånad. Inte Max heller som säger han daglig träning liksom, att den kvaliteten finns.
Niklas Nielsen då? Som ju har gjort mål igen efter, ja blir det, 11 år från vara i Superettan. Och fått chansen att starta nu några matcher när ni har haft spelare borta och så. Vad säger du om det, hans resa, att han faktiskt kan prestera på Superettan igen? Superettan-nivå igen?
Nej men alltså det är ju pannben och hennes vinkel med alla de utgångarna. Och han hade lite... tufft här i början när han inte fick rätt på sin ljumske, framförallt där det var inte knäget, så det är han ju, men utan han drog upp med ljumsken och var ju helt bestående av någon träning när han missade nyskjättmarken, skulle konkurrera och så vidare, men han ger aldrig upp den mannen och han har ju en förmåga till att när han väl får spela så blir det oftast poäng, han var ju när jag mål igen och gjorde ju faktiskt ett mål som borde blivit mål, än ett offside-mål som Westerland visade fel avvinkat. Han kunde stå på två mål, så det är ju... Ja, Niklas, det är ju... Alltså, det är en saga. Vi har pratat Zuma, vi har pratat Melker Hayer och så vidare. det är någonstans han lever sitt liv, och det är så här igen, det är ju beundransvärt med alla de utgångarna att alla ger upp, och sen när han väl får chansen så blir det också att han får egna av det. Det är en forwards huvuduppgift liksom, mm. Ett rejält arbete.
Och så en sista fråga till dig, Billy. Jag var inne på det redan för ett par veckor sedan i det senaste avsnittet av Landskrona Boys-podden. Jag ställde frågan, är det inte dags för Boys att höja målsättningen nu? Ändra målsättningen, höja ambitionen. Och jag ställer frågan igen nu. Är det inte dags att höja målsättningen nu, Billy?
Alltså när vi säger så ser vi prestationsmålen är alltid extremt höga hos oss. Men de håller vi i vårt omklädningsrum och är väldigt tydliga mot varandra. För de kan ju inte höjas mer utifrån de prestationsmålen. Men när det gäller det här resultatmålet så då är ju som jag är med det, men samtidigt så ska man sätta resultatmål. När vi har uppnått det resultatmålet, det är att vi har säkert att vi spelar svensk ligafotboll, då kan vi prata om att ändra det också. Men än så länge har vi inte uppnått någonting. Jag menar, vi har 19 poäng, vi leder serien, det är jättekul. Men har vi 19 poäng och serien är slut så kommer vi inte leda serien. Så att, ja, när det gäller resultatmålet så är ju alltid den varan att beta av ett i taget. När det gäller prestationsmål så ska du aldrig tumma på kravbilden, utan den ska vara hög, och den är hög, och den är svår att höja utifrån killarnas kravbild på sig själva och på oss och våra killar liksom. Så det är det som jag vill leverera också varje träning, varje match liksom.
Ja, som ni hörde så ska alltså Linus Olsson operera hälsenan. Det handlar alltså inte om den gubba vad han pratade om tidigare som höll honom borta från spel. Och det handlar ju bokstavligen då inte om tån som han fick en spricka i. Så det finns alltså en tredje typ av skada här, och han behöver operation, och då har man alltså valt att göra det nu med en match kvar innan uppehållet. Sen kommer det ett längre uppehåll och så kan han kanske vara tillbaka ganska snart efter det. Så det låter väl rimligt, om det nu krävs operation, att man gör det nu. Men ett avbräck för Boys ändå, för han har ju gjort 3 mål och är Boys bästa målskytt.
Ja, så är det ju helt klart. Även om Boys då, som vi varit inne på, har en bredd i målskyttet, vilket är väldigt imponerande och ganska så uppseendeväckande siffror faktiskt, får man ju säga, att man sprider ut målskyttet så pass mycket, så är det ju ändå någon slags trygghet att man vet att man har en spelare där i nummer 9-rollen som kommer leverera. Och den spelaren i Boys hittills har ju varit Linus R. Olsson. Niklas Nilsson är ju Niklas Nilsson med allt vad det innebär, vilket är fantastiskt på många sätt och vis, den resan han har gjort tillbaka till fotbollen. Men det är ju ingen spelare man kan förlita sig på, alltså ska leda ett anfall i Superettan. Så enkelt är det. Han håller ju inte över tid, så att säga. Erik Persson har ju haft skadeproblem hela säsongen och är ju liksom på väg tillbaka, men det är svårt att veta var han står. Robin Hofs gör sitt första mål nu, har gjort bra prestationer, men är ju i första hand inte heller en målskytt. Så är det nu så att Linus Olsson är tillbaka efter uppehållet, ja, då är det ju ingen fara på det sättet. Men skulle det vara så att han missar fler matcher, så kan det ju bli lite problematiskt för Boys på sikt, om man då inte, jag tror nog ändå att man behöver, det brukar ändå vara lite så symptomatiskt för topplagen som om man då ska gå upp i allsvenskan, om nu Boys har den ambitionen kanske, så behöver man ändå de här 2-3 spelarna som är där uppe på 10 mål och nosar för att det ska bära hela vägen.
Nu snuddar du vid det vi snart ska komma in på. Har man ambitionen att gå upp i allsvenskan eller inte? Men innan vi kommer dit så vill jag bara fortsätta på ditt resonemang kring detta. Kan Boys få ett problem om Linus Olsson inte kommer tillbaka hyfsat snabbt efter uppehållet? Jag vet inte det, för att Erik Persson, det är väl det andra i det här då. För jag undrade, det var egentligen grundfrågan till varför jag ringde till Billy Magnusson i första skedet. Och det var att, vänta nu, Erik Persson kom tillbaka efter lång skada från Varo och gjorde ett inhopp mot Gais. Men sen var han helt ute. Alltså, han var inte med alls på bänken ens mot Brage. Och det fick ju mig att fundera på, har han fått bakslag eller vad händer här? Men då hörde ni nu Billy förklara att han fick lite känningar i baksidan, och då på uppvärmningen bestämde man att plocka av honom. Så att det är möjligt att han kanske kan vara tillbaka mot Vasalund, men kan han inte det så lär han ju med största sannolikhet vara tillbaka efter uppehållet. Så där har man ju förmodligen en målgarant, även om Linus Olsson inte skulle vara tillbaka snabbt på efter uppehållet.
Det förutsätter ju att Erik Persson är skadefri i fatt med träningen. Okej, grejen är att han går in i en försäsong nu. Efter den här, jag tror inte de chansar med honom mot Vasalund heller. Och där är ett frågetecken fortfarande för mig i alla fall. Och styrkan är ju att man har spridit ut målskyttet på flera. Vi har ju de här både mittfältare, det är ju flera mittfältare som har antecknat sig i protokollet, målprotokollet och poängprotokollet också. Och sen så får vi inte glömma, vi har ju den gamle Niklas Nilsen också.
Ja, Niklas Nilsen, apropå det, alltså titta på det mot Brage. Han gör ju ett mål, men det blir ju bortdömt för offside. Jag har försökt titta på de där bilderna om och om igen. Det är ju väldigt svårt att se, för man ser inte helhetsbilden när passningen slås av Viktor Wihlstrand, tror jag det var. Om han faktiskt var offside. Niklas Nilsen tyckte inte det själv. Men det som är intressant i det här, och det har jag sagt själv i intervjuet till oss också, att jag har min styrka i boxen. Jag är bra på att göra mål, och det har ju hela hans karriär visat. Han får den här chansen. Och han sätter in bollen, för att när han sätter in bollen så vet inte han att han är offside. Så han är ju där och hugger. Han behöver ju egentligen inte mer än en chans, högst två, så gör han mål. Så där finns det ju alltid någon slags fara för motståndarna när han hoppar in, eller om han får starta, eller hur det nu är. Så det finns ju backup. Sen när vi inte pratar om målskyttar, Marian, så nämnde du det att det är mittfältare. Ja, men det finns ju också någon mittback och vänsterback som gjort det. Tkacz har gjort ett mål, Andreas Murbeck har gjort ett mål, och ska sanningen fram, och det ska den, så hävdar jag, min sanning då, att Murbeck skulle ha gjort ytterligare något mål, Viktor Wihlstrand skulle ha gjort ett par mål, definitivt, med tanke på de fasta situationer och de lägen när de omarkerade har fått gått upp och nicka men inte lyckas gjort mål. Så egentligen borde mittbackarna ha gjort fler mål än vad de faktiskt har gjort. Det vill jag bara säga. Ja, men okej, okay. Det är tyst från övriga poddare. Då tycker jag att vi släpper målskyddsspridningen och tittar på detta. Har Boys ambitionen att gå upp i Allsvenskan? Om de har det, så är det definitivt ingenting som de går ut med offentligt. Det hörde ni också Billy Magnusson säga här nu i hans svar. Utan det är att samla poängen för att säkra Superettan-kontraktet. Sen kan de börja titta på nya mål, höja målribban, ambitionsribban. Och det är väl, även om jag har varit inne på redan i förra avsnittet att det är dags att höja målsättningen, har jag ju förståelse för att man som tränare inte vill gå ut och sätta de ambitionerna, även om jag tycker att det vore befriande och härligt och roligt på alla sätt och vis om en svensk tränare går ut och säger: vi ska upp i Allsvenskan. Vi skiter i att vi är nykomlingar. Vi ska upp i Allsvenskan. Det hade varit fräscht. Men nu bor vi i Sverige. Och jag har full förståelse för att Billy Magnusson är som många andra. Att lägga sig på en rimligare nivå.
Men det som är intressant här nu är ju att Boys har ju bevisat mot alla lag de har mött att de är ju inte sämre. Alltså, det är klart att det här är lag som har i vissa matcher varit bättre än Boys också. Men de står ju upp mot alla lag. De har ju vunnit majoriteten av matcherna och bara en förlust. Det är ganska tydliga siffror på att de uppenbarligen håller måttet för att vara i toppstriden. Och det har hänt för att lag har gått hela vägen från ettan till Allsvenskan liksom direkt så. Och Mjällby, BP och så vidare. Det som känns som talar lite för det är ju att de har hållit en konsekvent nivå hela säsongen. Att de också växlar upp nu. Samt att de, men som vi brukar prata om i den här podden, att de håller sig till sin filosofi och att den också har burit frukt. Det som talar emot när de leder serien är det kanske svårt att svara på, men det skulle väl i så fall vara att säsongen är lång och att det är lätt att kanske när mycket går rätt till en början att surfa på den vågen, men sen om motgångarna kommer så kan det bli en ny situation för det här Borgslaget att hantera, och då vet man inte riktigt var de står. Men än så länge så alltså jag tycker fortfarande det är för tidigt för att man ska alltså ut och svinga eller vad man ska säga på att man ska ut i allsvenskan, men än så länge visar de ju att alltså de behöver inte skämmas för att de leder serien, utan det har de ju faktiskt gjort sig förtjänt av, och då finns ju alla möjligheter. Där är många lag hittills i Superettan som har underpresterat sett till förväntningarna. HIF är ett av dem, och där är fler lag som inte har lyckats komma upp i någon vidare nivå. Så det känns ganska öppet faktiskt.
Bara ett snabbt inspel här, för jag tittade på spelprogrammet. Jag är beredd, Mattias Hjelm, att börja gå din väg. Ska vi se här, vilket datum kan du få av mig? Efter den 28 augusti så kanske jag är inne på ditt spår. Och då ska jag förklara varför. Det är nämligen så att det är Vasalund som återstår. Sen så är det ju då nästan en månads uppehåll. Sen rivstartar det med följande 7 matcher för BoIS. 2 hemmamatcher mot Trelleborg respektive Sundsvall. Och fram till den 28 augusti så möter man även Värnamo. Trelleborg, Sundsvall, Värnamo. Det får vi 3 topplag. De andra 4 matcherna, det är dubbelmöte med Västerås SK och 2 derby mot HIF. Där har ni 7 matcher som jag tror efter det då, den slutet på augusti. När vi ser utfallet i de här matcherna, då ska jag börja känna lite grann efter om jag kan kliva in på din väg. För det här är ett otroligt tuff uppstart med de här 7 matcherna där. Där man möter idel toppkollegor och dessutom 2 dubbelmöten med HIF som då har liksom förväntas ligga i toppen. Och så Västerås SK som ni säger är ett av de lagen som kan, man inte vet, som man vet har kapacitet men som kanske inte har presterat. Otroligt tuff uppstart efter uppehållet.
Det där, man, tycker jag var ett riktigt bra inlägg. Nu kliar jag dig på ryggen, men du har en väldigt god poäng där. För de där matcherna är inga som man bara går in i och tänker, ja, vi fortsätter på vår segervåg. Vi vet hur vi vinner. För det är en uppgradering av spelschemat. Och jag är faktiskt beredd att staka på din linje där. Att inte ta ut för mycket här nu. Utan där avgörs nog mycket av seriens fortsatta utseende, skulle jag tro.
För att 28 augusti med ett derby mot HIF. Så i hemmaderbyt mot HIF. Och efter den kvällen där, den lördag den 28 augusti, eller den eftermiddagsmatch, då kan man kanske lite grann tydligare, för det har spelats 18 omgångar, då vet vi lite grann var det här BoIS-projektet, lite mer var det är på väg.
Dels det, men dels också för att ett långt uppehåll kan göra saker med alla lag. Lag som har gått bra kan tappa lite, eller så ligger de kvar på samma nivå. Och tvärtom, lag som inte har gått lika bra som förväntat kanske hittar rätt under ett uppehåll. Dessutom kan vissa trupper komma att förändras något under den här tiden. Så det finns ju all anledning att vara lite försiktig kanske och ja, inte slå på de stora trummorna som jag gärna gör ofta, men det är en mycket god poäng där faktiskt. Men
samtidigt så är det som sagt, om man går in, man skulle kunna gå in i den här perioden genom att ligga på det som alla förväntade sig, på den poängsnitt, poängantalet, på den placeringen.
man kommer in i en period, om man nu genomför den här matchen, sista matchen innan uppehållet, som är ganska viktig, att man gör en bra prestation och får med sig någonting där från Vasalund, så går man in också i den här tuffaste perioden på säsongen med väldigt mycket självförtroende i bensintanken.
Det finns också två faktorer till som boys kan ta med sig på plussidan in i höstsäsongen, och det är ju att boys är höstens lag, brukar vara, ska jag säga. Man kan inte säga att de är det, för hösten har inte kommit än, men de brukar vara höstens lag. Det har man ju garanterat med sig i ryggsäcken, som inte är tung utan lätt, i bagaget. Nej, bagaget blir också fel. Man har med sig det som motivation och vetskap, kunskap. Sen är det också så att kanske är då den ordinarie lagkaptenen Filip Andersson helt spelklar igen och med och konkurrerar, vilket spetsar det ytterligare. Så det finns ju sådana faktorer att hänsyn till också som är på plussidan för boys.
Då lägger jag till publiken också. Det är väl också... Eller så kanske det blir en belastning för boys. För att det är stora krav på dem nu från läktarna. Nej, men jag tror att också det blir en boost såklart. Ju. De spelar ju redan nu inför 500 personer mot Brage ju. Och det var en skillnad då. Det blir det några till då, liksom, alltså att restriktionerna lättar, så kan det bli rätt så, till exempel det där hemmaderbyt jag pratar om, ett par tusen på läktarna. Eller de har ju redan gått ut med att publikrestriktionerna ska lättas ytterligare.
Det kommer vi återkomma till. En sista sak bara. Jag har pratat så mycket namn här nu så att jag är alldeles snurrig. Nämnde vi Melker Heier av alla spelare som vi radade upp? Nej, precis. Då vill jag bara avsluta med att säga det, att Melker Heier har ju blivit något av senvåren för sommarens stora utropstecken. Ville bara få in det, för att han är värd en notering om att han har faktiskt exploderat, kan man nog säga.
Han har ju imponerat väldigt mycket. Det är ju en spännande spelare som ju är skicklig offensivt och gjort två mål hittills, och som har vuxit in i det här laget. Det är ju en spelare som man inför säsongen inte... Han lyftes upp i A-laget förra hösten och spelar ju inte särskilt mycket då, utan en spelare som stått på tillväxt och som, ja, men fått, alltså kanske stod ganska långt ner i hierarkin inför säsongen, men som verkligen har bevisat sig själv och tagit stora kliv. Så det är en häftig utveckling som Melker Heier har haft, och han tycks ju kanske ha slagit sig in här i startelvan nu också på allvar. Nu var Filip Olsson tillbaka, men börja på bänken. Han lär ju starta i nästa match, men det ska bli spännande att se om Melker Heier får spela vidare på mittfältet då, eller om han kanske spelar på en kant eller så, men om han fortsatt har förtroendet.
Bra! Tack till er som lyssnar på oss på Landskrona Boys-podden. Jag avslutar med att säga som jag avslutade förra avsnittet med, att det är semestertider på ingång. Vi kan inte utlova avsnitt varje vecka, men så fort vi är tillräckligt befolkade och har möjlighet till det, så kommer vi att komma ut med i alla fall Landskrona Boys-podden hyfsat kontinuerligt, hoppas vi på. Men vi utlovar ingenting, så vet ni det. Vi
det tackar för... läsa på hd.se och om Boys där fortsätter vi ju så klart att rapportera.
För där gör vi inga uppehåll. Med de orden så tackar vi för er uppmärksamhet den här tisdags eftermiddagen, eller vad det nu blir, tisdag kväll eller onsdag kväll eller torsdag när ni väl lyssnar på det, och önskar er en skön vecka, och sen vad det lider semestrar för er också. Vi säger hej då!
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.